Vår beredskap är god.
Och jag är med.
Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Och idag har jag med mig på länk Amanda.
Amanda Wollstad, nere från Malmö.
Johan. Och du heter Johan Victorin och är också på länk. Och vi har också en gäst med oss idag. Välkommen. Oskar.
Tackar.
Vem är du?
Ja, Oskar Jonsson heter jag. Jag är väl i grunden Rysslandsvetare. För närvarande senior fellow på Tankesmedjan Frivärd. Men kommer börja ett nytt spännande jobb nästa vecka. Kan tyvärr inte avslöja det. Men ni får följa mig där man följer mig. Så får ni reda på det.
Mycket hemliga jobb. Mm. Du kan inte ge någon sån här sneak peek om det hemliga jobbet?
Det är i utomlands.
Är det i utomlands? Oj, oj, oj. Orsaken till att vi har bjudit in dig är att du innan jul publicerade en text som heter The Russian Understanding of War, Blurring the Lines Between War and Peace. Och det är en vidareutveckling av forskning som du har gjort tidigare. Mm. Och orsaken till att vi vill diskutera den, det är ju också delvis då att Säkerhetspolisen igår, när detta spelas in, på ett väldigt tydligt sätt pekade ut både Kina och Ryssland och också tog upp kopplingen till coronakrisen och rent operativt hur fungerar det här i den här så kallade gråzonen. Mm. Och plötsligt så befinner vi ju oss i det som alla har sagt under lång tid kommer att hända, en gråzon. Mm. Det är inte krig, man kan väl inte riktigt säga att det är fred heller som vårt samhälle ser ut just nu. Och då träder de här krafterna i aktion. Och då vill vi gärna bjuda in dig och så vill vi liksom ställa frågan, vad är det som händer? Mm. Och så tänkte jag att du kan kanske redogöra lite för den här rapporten, avhandlingen först. Mm. Och så går vi in på lite frågor och diskussion kring detta. Mm.
Ja.
Så kör hårt.
Ja, nej, man skulle till och med kunna sticka ut huvudet och kalla den bok. Men boken egentligen greppar med, och forskningen som jag hållit på, någonstans kom idén redan 2012 och jobbade med 2013 till 2018 egentligen. Och sen så omarbetade jag till en bok 2019. Någonstans så greppar med den här frågan som hur ryska militärteoretiker och politisk elit förstår krig idag. Och vad är det som förändrar krig? Traditionellt sett, både i väst och så som man lär ut det på försvarshögskolor och på universitet, så har man alltid förstått kriget som definierat av det väpnade våldet. Att har du inte väpnat våld så är det inte krig, då är det någonting annat man ser på. Men någonstans, framförallt 2012-2014, så argumenterar jag att det har skett en enorm förändring då bland de ledande ryska militärteoretikerna. Att man har börjat titta på icke-militära medel och förstått att de har sån kraft, liksom icke-våldsamma medel, att de definierar kring, de omdefinierar hur vi tänker kring krig. Det här var egentligen inte alls uppmärksammat i väst ända till Ryssland invaderade Ukraina. Och därefter så grävde man fram framförallt ett tal från generalstabschefen Valeri Gerasimov, som där han sa bland annat att icke-militära medel är fyra gånger så viktiga som de militära. Men han ställde också frågan till sina kollegor där, generalerna, sina underställda. Kan ni tänka kring arabiska våren? Inte alls som krig, men kan det vara så att arabiska våren är typkriget för 2000-talet? Och det man ser förändrar det här, de icke-militära medlen som är så viktiga. Jag argumenterar att det är främst två, alltså det är informationskrigföringen, informationspåverkan och politisk subversion och vad man i Ryssland ser som skapandet av färgrevolutioner. Och det är i essensen att man har sett att väst har blivit så skickliga på att egentligen hjärntvätta befolkningen, att få dem att göra uppror mot sina ledare. Och med färgrevolutioner så tänker man på den ursprungliga rosenrevolutionen i Georgien 2003, den orange revolutionen i Ukraina 2004 och i viss mån tulpanrevolutionen i Kirgizistan 2005. det här expanderade sen att inkludera arabiska våren, där som vi tänker att oj, det här var spontana liksom uppror mot sittande autokrater, medan de ser nej, det här är dels väst som har lyckats liksom hjärntvätta om idén att ja, men det här med demokrati är någonting som folk blir gladare och mår bättre av, till CIAs underrättelsearbete i de här staterna. Och självklart så såg man att det var precis det här som hände i Euromaidan. Så det är egentligen hur ryska militärteoretiker ser att liksom, relationen mellan militära och icke-militära medel förändras. Det är ju egentligen det jag undersöker i boken, och argumentet är att bara egentligen de senaste 5-6 åren så har hela centrum i debatten svängt. Alltså det har alltid funnits folk som har diskuterat det här, men hela centrum i debatten har svängt till att ge enormt mycket mer fokus på just vad man kallar the blurring lines between war and peace, alltså någonstans gråzonen mellan krig och fred, om man vill använda det begreppet. Och där någonstans måste jag säga att vi är nu.
Jag tycker det är en intressant perspektivskillnad, och vi ser ju ofta att den ryska aggressionen mot Ukraina eller den ryska politiken mot Georgien är liksom resultatet av ryska processer där Ryssland är expansivt. Men när du tar upp det här nu så beskriver du ju egentligen det som att ryssarna är rädda för eller reagerar på vad de uppfattar som ett strategiskt övertag för väst. Mm. Mm. Kan du liksom utveckla det lite? För att när jag tänker det strategiska övertaget i meningen färgrevolutioner, då är det ju för att vårat samhälle är ju mer attraktivt än deras. Mm. Mm. Alltså, det flyr ju inte människor från Sverige till Ryssland i särskilt hög utsträckning. Och genom historien har det ju inte heller skett, utan vårat samhälle är ju kraftfullt därför att vi lever med hög levnadsstandard och friheter som är attraktiva. Mm. Hur får de det till att det är liksom en fientlig handling mot dem?
Mm. Mm. Nej, men jag brukar säga det att just så här, om man sitter i Kreml, vad är man mest orolig för? Alltså jag tror att en ganska medelmåttig underrättelseanalytiker kan inse att så här, men NATO har inte planer, de har inte materiel, de har inte förmågan att liksom invadera, och inte intresset att invadera Ryssland militärt. Medans, precis det du är inne på, man ser att sina viktigaste och närmaste partners, alltså Ukraina är ju det enskilt viktigaste partnern har varit för Ryssland, har två gånger egentligen har Ryssland förlorat sitt inflytande genom att provästliga uppror för liksom, en västligt sätt att leva har ledit till väldigt konkret geopolitisk förlust också i Georgien. Och ska man se det bredare och liksom börja inkludera Sovjetunionens upplösning, så ser man ju någonstans att många av de stora geopolitiska förlusterna Ryssland har varit från det. Sen är frågan, som du säger, alltså Ryssland kommer ju alltid sälja sig själv som att de är defensiva och att de liksom försöker försvara sig mot en västlig anstormning. Och det har väl lite att göra med att sättet de definierar sin säkerhet är extremt expansivt. Alltså att det bästa försvaret av Ryssland är väldigt långt från Ryssland. Så att ja, det i viss mån ses lite som ett försvar, men det är ju långt utöver vad till exempel folkrätten och acceptabla normer ses som, hade kunnat definieras som ett försvar.
Det finns en spännande skillnad här också med vad som är Ryssland. Mm. Och Ryssland i den ryska förståelsen av Ryssland är ju alla ryssar överallt, oavsett var de bor. Och det är en retorik som Putin ofta använder, till exempel i Krim. Mm. Det är en retorik som man hör ofta kopplat till andra så här, länder i Öst- och Centraleuropa. Att vi såg också, finns en retorik i dagsläget mot de baltiska staterna. Mm. Om du liksom rullar framåt lite den där doktrinen, var är nästa sån flashpoint där det händer saker?
Mm. Nej, men jag tror att jag skulle nog vilja, alltså, jag vet inte om nyansera den lite, men alltså, i viss mån så är det så här, ryssarna säger att de har rätt att skydda ryssar utomlands, och självklart, det skulle jag säga, men jag skulle säga att det är mer motiverat av liksom ett rent maktspel snarare än den här etnisk-ryska nostalgin. Jag tror att ibland så upplever jag att den överblåses lite. Alltså, tvärtom så har en av de stora utmanarna till Putin har länge varit nationalisterna. Alltså, första gången nationalisterna på riktigt började uppskatta Putin var just 2014. Men mellan 2000 och 2014 så har de varit... De har varit helt missnöjda mot honom, och det har ju att göra med att Ryssland är ett multietniskt federation som behöver hålla ihop. Så jag tror att för hans del så tror jag att det är mer av ett maktspel att det är användbart att nyttja etniska ryssar snarare än att han ser det här som liksom någon form av liksom det ryska blodet och är det liksom det viktigaste i hela världen. Nästa flashpoint, jag tror att alltså en stor maktkamp är ju alltid kring Belarus, som det nu heter officiellt i Sverige också. Ser jag att
Vitryssland.
Ja, exakt. Ser jag att det kommer vara stort och militärt. Alltså ja, det finns alltid där, men jag tror att framförallt den stora där är ju för närvarande ekonomiskt. Alltså under Vitrysslands isolering så har man ju liksom tillförskansat sig stor kritisk samhällsinfrastruktur. Man har skulder som är enorma, de är beroende av energileveranser, så det finns många andra medel som man skulle använda först. Och sen så, jag tror att ja, det korta svaret är väl lite mer att händelser kommer att styra. Att ja, blir en revolution i Ukraina och Ukraina står ledarlöst som förra gången, ja då vet vi inte vad som kan hända, till exempel.
Jag tänkte på det här med, du nämnde det här 4-1. Mm. Det här med liksom, vilka medel man använder i en gråzon. Mm. Kan du utveckla det lite?
Ja, nej men, och det är väl lite just så där. Jag tror att ett annat citat som är lite snarliggande var redan 2005 så sa dåvarande försvarsminister Sergej Ivanov, senare chef presidentadministrationen, att informationskrigföring, jag har gjort information till ett vapen i sig själv, det tillåter oss att göra vad som annars hade varit militära operationer i vilken del av världen som helst utan samma risk. Och då tänker jag, alltså påverkan på det amerikanska presidentvalet, alltså hur mycket militär makt hade behövts för att uppnå liksom samma effekt på USA? Och då är det så här, ja, oavsett vad du tycker att operationerna i sig hade för påverkan på presidentvalet, så har liksom idén om rysk påverkan nått till en liksom enorm grad av polarisering som gör att vissa frågor i Ryssland det är helt liksom fjärmade från någon form av verklighet i USA. Där, och sen så har det för övrigt svängt demokraterna från att vara duvorna till att vara hökarna och republikanerna från att vara hökarna till att vara duvorna. Men liksom, hur mycket militärmakt hade krävts för att nå den polariseringen? Alltså, det hade man inte kunnat uppnå med liksom, militärmakt mot USA. Så det är lite det man är inne på. Och det där ser man att det jag tycker Ryssland har mest framgång. Men det är informationsarenan. Du har liksom, globala informationskanaler. Dels öppet. Sen har du vad som populärt kallas trollfabriken. Du har riktad påverkan mot... Alltså då har folk som tänker på, ja, men hur nyttjar man YouTubes algoritmer för att få liksom, konspirationsteorier som högsta sökresultat? Hur gör du det på Google? Och sen så politiska rörelser, stöd till extrema grupper tvärs över hela Europa, finansiellt stöd till vissa, öppet finansiellt stöd och sen så troligen mer hemligt finansiellt stöd till fler. Och det är väl den typen av liksom, åtgärder som... Och så här, ja, för att vara tydlig, mycket av problemen är ju liksom inom EU med europeisk sammanhållning och ökad populism och så vidare. Men det är ju utmärkta tider för att försöka stötta de rörelserna. Och där är väl lite intressant så här att vi tittar på Ryssland och så ser vi så här, ja, titta på rysk ekonomi, titta på rysk demografi, vad dåligt det går för dem. De förlorar, de kommer aldrig klara det här i längden. Medan i Ryssland så sitter man så här... Titta på Europa, titta på relationen Europa-USA. Alltså så här, EU håller på att disintegrera, NATO håller på att disintegrera, USA håller på att strunta i Europa. Vi vinner nog. Alltså att det finns en känsla där även i Ryssland att de har tiden på sin sida.
Om man bara utifrån liksom den boken som du publicerade, du fick ju en ganska skarp reaktion på den från ryska ambassaden. Mm. De var ju inne här och protesterade. Vad var det som hände då?
Ja, nej men det var... Jag hade ju gjort en intervju i DE och sen så... Ja, ingen mer med det. Men sen så några dagar senare så... ser jag, taggar faktiskt ryska ambassaden mig direkt i ett inlägg och skriver att det är fantasmagorisk idioti, vilket är ett ord jag aldrig hört användas på svenska. Antingen är det Google eller som gamla ordböcker. Och sen så det som hände sen, och jag hade helt missat det, men ungefär en och en halv, två veckor senare så kommer ett uttalande från ryska UD där de vill försöka liksom göra någon form av karaktärsmod och säger att jag har blott studerat en kurs på Försvarshögskolan och är författare av en blott en broschyr om rysk militärdoktrin, skrev de. Så det var det, och jag tror att ungefär en vecka tidigare så hade jag fått pris av amerikanska försvarsministern, och jag gissar att det är också kopplat till det, att det var liksom, att det var det som registrerade att så här, alltså en vecka innan ambassaden skrev sitt inlägg.
Hur känns det där då?
Nej, men alltså, å ena sidan så är jag absolut inte förvånad, utan jag har ju vetat att de har liksom följt och haft koll ganska länge. Så det är, jag är inte förvånad så, och jag är inte så liksom känslig som person heller, utan jag tycker att det känns mest komiskt. Å andra sidan är ju så här, ja, nu är ju alltså ryska UD inte bara liksom en galen ambassad som man ser med Kina, att det finns en enskild ambassadör som gör elaka uttalanden nu och då, utan att de så här, nu ger vi en offentlig varning. Det som är intressant är ju att, och jag behandlar faktiskt det i boken, det finns ett avsnitt där från Sovjetunionen när man pratar om revolutionär krigföring, att ett ledningsverktyg för liksom den globala subversionen då var hur Kreml använde sin informationskrigföring. Att då skickade man ut narrativen till alla lokala grupper i Afrika och så, alltså vad de ska göra. Alltså det fanns som ett ledningsverktyg. Alltså propagandan var ett ledningsverktyg, att det var det här vi från Kreml vill att ni ska göra. Och i det perspektivet är det jätteintressant att se, ja visst, så här, ja, ryska utrikesministeriet gör ett uttalande, ja fine, men det intressanta är att se vilka följer efter, alltså vilka börjar, kommer liksom de här alt-right-sidorna, eller kommer liksom, ja, vem kommer att hoppa på en och göra ett uttryck, och då så ser man att, och det blir extremt så här intressant att se, ja, men vem följer liksom ryska UDs uppmaning?
Vem följde det? Jag har inte sett så mycket av det. Alltså, är det någon i Sverige som har följt med? Liksom? De brukar prata om nyttiga idioter som liksom,
ja, exakt.
Apar efter liksom rysk propaganda och sådär.
Ja, nej, men hittills så... den första vågen som kom när ryska ambassaden i Sverige publicerade, så kom det ju liksom ett... Ja, 15-tal liksom flitiga Facebook-troll och började skriva. Bland annat någon som var så här operasångare på jag tror det var Operan i Stockholm, som verkar vara någon form av kändis i alla fall. Men så alltså började skriva så här, ah, du har fel i allt. Och sen, ja, tydligt var det att ingen hade ju ens läst den artikeln i DI, för att den var bakom betalvägg. Så att de bara, ja, du har fel alla bedömningar. Jag svarade, ja, men så här, berätta vilka. Då var ingen som hade något svar, utan det var intressant att det var så här, de hade sett mitt namn från ryska ambassaden och de ville bara hoppa på allt, men det var inte ens närheten av sakfrågan. Och sen så när du twittrade ut så dök det också upp liksom drivor av troll som var precis samma sätt, fast det var mer så här, det var mer Anders Lindberg dum i huvudet än att Oscar Jonsson är en fantasmagorisk idiot.
Men det spelar ingen roll vad Anders twittrar, han får ändå alltid troll efter sig.
Ja, ja. Nej, så att
ja, det ska du nog inte ta för allvarligt.
Nej, men sen så jag har ju varit ganska beskonad från det här. Jag vet inte riktigt varför man kan väl spekulera olika anledningar av det. Den där gången jag har liksom råkat ut för något, Det var Aftonbladet Kultur som sen avpublicerade de uppgifter kopplade till Kragaffären. Men utöver det har jag varit helt... Och det kanske är därför jag inte oroar mig så mycket. Men vi får väl se hur... jag ser det som extremt intressant framöver att se vilka som kommer lyfta. Kanske inte att jag är en fantasmagorisk idiot, men liksom, vad finns det för röster som kommer lyfta det här påhoppet?
Ja, det är intressant att se. Ja, men tack så mycket för den genomgången. Jag tänkte, ska vi gå in lite kring nuet och framtiden? Mm. För nu har du ju skisserat vad händer i en gråzon. Mm. Och sen är vi ju just nu i en gråzon. Mm. Så vad händer nu? Mm.
Nej, men jag tror att det jag försöker göra mentalt är väl att skilja på två olika delar. Och det ena är väl lite så här, vad är ett nytt normalläge? Att det pumpas propaganda för när det är Sputnik och deras liksom lokala kontakter tvärs över hela världen. Det tror jag är, alltså informationsförorening, det tror jag är i viss mån en normalbild. Det gör inte att det inte är allvarligt, men det pågår hela tiden. Gör man analogin med amerikanska presidentvalet så är alltså hacket mot demokratiska nationella kommittén och uppsättningen av WikiLeaks och DieselLeaks och släppet av det, det är ju en liksom en direkt påverkansoperation. Och de tror jag kommer liksom de det är väl det kanske man ska ägna mer fokus åt, att försöka avskräcka och så vidare. Nu har det gått kanske 20 minuter och vi har ännu inte nämnt corona, men det är väl dags att göra det. Alltså det som finns nu är också extremt oroande. Alltså corona förändrar samhällets sårbarheter på ganska skrämmande sätt. Det fanns dels rapporter om ett sjukhus i Brno som fick ställa alla sina, alltså Tjeckien, som fick ställa alla sina operationer för att de blev måltavla av cyberangrepp. Det finns också rapporter där ett kinesiskt cybersäkerhetsföretag målar ut ryska hackers för att försöka skicka då phishing-mail. De utger sig för att vara, de har lyckats hacka Ukrainas Center for Public Health vid deras hälsoministerium och skickar phishing-mail runt hela Ukraina som är, ja, här är coronavirusinformation. Så att den typen av framförallt agerande cyberrymden är ju en utmärkt möjlighet för. Jag har också sett källor som visar på att nordkoreanska hackers försöker hacka sjukhus och deras internetsystem. Jag tror att bara för att knyta tillbaka till det bredare Ryssland och väst, så tror jag att man kommer väl liksom fortsätta det här allmänna stödjandet av krafter som är anti-EU, anti-transatlantiskt samarbete, egentligen polariserande krafter. Och corona, jag tror att nu är vi i en, vad ska man säga, enande tid, då hela våra samhällen sluter upp, stöd ökar för sittande regeringar och så vidare. Men jag tror att sen när det här kommer övergå till en polariserande fas, och då tror jag det blir extra bördegjord för desinformation, olika typer av påverkansoperationer.
Men vi har sett, om vi ska ta ner det lite på en mer lägre nivå. Dels så var ju italienska premiärministern ute och skällde ut Putin efter noter häromdagen, därför att det här biståndet de skickade bestod till 80% av värdelöst material och alla läkare var i själva verket militärer. Varför gör man det här, mest för att man vill ha bra PR, eller ser man till att passa på att flytta dit en massa folk när man har möjlighet? Hur oroväckande är det här?
Mm. Jag har inte följt just dimensionen om den militära närvaron där, men just som du säger så är det ju utmärkt PR-tillfälle. Och där måste man ju berömma Kina och Ryssland som lyckas få sitt budskap igenom. Att Kina skickar också massa stöd till Italien och hela EU vänder ryggen var ju den officiella narrativet. Sen läste jag igår, El Pais hade en granskning som visade att tillförlitligheten på kinesiska snabbtest för coronavirus var kring 30%. Vilket gör dem i stort sett värdelösa i frågan. Men de har lyckats sätta det narrativet. Kina och Ryssland hjälper Italien. EU är inget, men sen så tittar man på de faktiska leveranserna, hur liksom europeiska länder skickar sjukvårdsmateriel, delar patienter och så vidare, så är det reellare och större, medan informationsarenan så, jag tror främst precis som du säger, det ska läsas som en stor PR-kupp, och att man är, och det är lite hela liksom tesen i boken är att liksom informationsarenan är inte liksom, det är inte separat, det är inget man kan tänka bort, utan det är liksom, liksom ibland så kan 100% av kampen utspela sig i informationsarenan. Så att nej, det är en framgångsrik PR-kupp.
Och samtidigt så har vi hört rapporter från Storbritannien, inte minst de senaste dagarna, där RAF upprepade gånger har fått gå upp och följa ryska plan utanför skotska kusten. Häromdagen kom det rapporter om att de hade skickat ut en massa fartyg för att köra bort ryssarna från brittiska, eller ja, gränsen till brittiskt territorialvatten. Är det här någon slags passa på medan folk tittar åt annat håll?
Ja, och det där, alltså det där, dels är det det, och sen så är det en liksom kommunikation med de militära medierna som man liksom konsistent har pysslat med. Jag skulle datera någonstans 2007 kanske, när man började återuppta långräckviddiga bombflygningar. Där man egentligen säger att vi är stormakten, vi beter oss som vi vill med våra militära medel. Och liksom, ja, sätt emot om ni vill, men att det kommer alltid vara liksom, flyg i Ryssland an mot ett land, så kommer det kosta resurser, flyga upp och möta dem, åker de in, alltså, och i viss mån kan man förstå det, för vad är priset för dem att göra det? Så här, varför skulle de inte göra det? Alltså, de är missnöjda, de tycker inte att de får de respekt som en stormakt ska ha, de tycker inte att de får det inflytande i världen, de är missnöjda med internationella systemet. Varför skulle de inte signalera det här? Och det är väl det som är problemet från vår sida. Men vad är priset? Vad blir det för pris? Vad skapar vi för pris för Ryssland att bete sig så här provokativt? Och där kan jag avslöja att en ambassadörsutskällning inte är tillräckligt som kostnad för att stoppa sånt här.
Samtidigt så har ju Ryssland, eller kommer rimligen i alla fall, också få problem med corona. Det finns väl anledning att tro att de officiella siffrorna kanske inte är heltäckande även där. Sjukvården, i synnerhet utanför Moskva och Sankt Petersburg, är ju enormt eftersatt och underfinansierad. Hur hanterar Putin det här internt när folk börjar dö av, och finns det någon risk att han kommer vilja distrahera folket med någonting annat i ett krisläge?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att alltså, samma liksom, fundamentala liksom, statsvetenskapliga lag att stöd för sittande ledare ökar, borde ju också, alltså, han har ju ägnat mycket av liksom, sin presidenttid att verka som liksom, jag är ledaren i en svår kris. Och sen så, det har varit luftslottskriser, det har varit riktiga kriser och så. Och när hela världen har samma kris så kommer det ju inte uppfattas som att oj, nu har han hittat på den här krisen. Utan tvärtom så är det är ju väldigt tacksamt. Det är också ganska riskfriskt att han är den store förkämpen mot den här krisen. Nu samlar vi landet. Det är ingen tid för liksom dumma oppositionister och börja protestera och göra det ena och det andra. Så att min bedömning är att det kommer att stärka honom. Såvida inte. Ja, det är två faktorer som inte skulle göra det. Att liksom ryska döda vida överstiger jämförbara länder. Och precis det du säger, att det kommer ut att det har mörkats för mycket, för tydligt, och har lett till för många döda. Då tror jag att det kan bli en rejäl kris.
Och medan vi är inne på mörka saker, eller media har ju ibland lite svårt att fokusera på mer än en sak samtidigt, både i Sverige och resten av västvärlden. Just nu är det väldigt mycket corona. Vad händer i exempelvis Ukraina just nu?
Jag har faktiskt, jag antar att det är en sån här trickfråga eftersom du frågar. Jag har faktiskt inte sett någonting speciellt som jag har noterat, så att jag får bolla fråga tillbaka.
Nej, det var ingen trickfråga. Gjort. Jag tänkte mer.
Nej, Johan tror jag har sett lite. Ska Johan säga?
Ja, man har ju förvägrat oss observatörer tillträde med hänvisning till corona.
Mm. Men finns det någon risk att det kommer bli ökade spänningar där när vi är upptagna på annat håll? Tänkte jag mer.
Ja, alltså, det är väl lite frågan. Någonstans måste man börja med att, jag tror, utvärdera vad den ryska målsättningen med Ukraina är. Och jag tror att jag tror inte alls på något sätt man är intresserad av att liksom ta mer mark eller så. Utan jag tror att, om vi kopplar tillbaks lite till vad Anders sa i början, att någonstans så är liksom rädslan är att de här länderna blir liksom fungerade, integrerade, liksom västliga, stabila stater. Så att, som jag läser, så en av drivkrafterna Ryssland har i Ukraina är egentligen se till att Ukraina fallerar. Och för det så har man dels liksom konflikten, och dels har man förhandlingen av konfliktlösningen som syftar till att ge Ryssland via de nominellt självständiga republikerna någon form av veto i Ukrainas politik. Så att jag tror att Jag ser inte framför mig att man skulle tjäna jättemycket på att göra en offensiv som tar flera republiker. Samtidigt vill jag inte på något sätt utesluta någonting, precis som du säger, att nu all media strålkastar ljus på ett ställe, och där det inte är finns det stora möjligheter att göra saker som inte kan konkurrera med corona.
Ska vi se om vi kan få med Johan lite mer? Jag vet inte, det är cyberrymden lite svår när det gäller att
Nej då, jag sitter och lyssnar här. Jag tycker att det är otroligt intressant att höra på Oskar. Ryssarna har ju en bild av att vi redan befinner oss i en informationskonfrontation. Mm. Så att för dem så pågår det ju för fullt. Mm. Men vi vill ju inte riktigt förstå det. Nej. Kan man ju säga. Men å andra sidan, om man kopplar det till svenska förhållanden, så skulle man ju kunna säga att egentligen har de inte varit särskilt framgångsrika här. Mm. Om man tänker på, när det gäller just informationskrigföringen, om man tänker på att den fördel det innebär att ta initiativet i de här frågorna, och den fördel det innebär att de har en centraliserad styrning och satsar väldigt mycket resurser på detta, så får de ju väldigt lite utväxling. Mm. Och det kan ju kanske bero på att A, vi är medvetna, B, att vi har haft en god ekonomi. Och du var ju inne på det sen, för att efter den här krisen så kommer vi ju inte ha lika bra ekonomi under en period, och då ökar ju möjligheterna.
Mm. Mm. Ja, nej, men jag ska bara lägga till det. Nu kommer min akademiska sida smärta lite, för jag kommer säga någonting som inte falsifierbart då, men jag tror att vi fundamentalt sett inte riktigt kan bedöma hur stor den ryska informationspåverkansoperationen är och hur den lyckas. Med det menar jag lite så här, att ja, man startade Sputnik på svenska och det var larvigt, hade 1000 läsningar någonting per artikel, sen la man ner det 9 månader senare. Det betyder inte att liksom Ryssland la ner sin informationspåverkan, utan jag tror snarare man skiftar till andra medel. Att så här, ja, Ryssland som avsändare funkar inte i det svenska politiska klimatet, för där har vi liksom en ganska bred sammanslutning att så här, ja, men det här är dåligt. Hade jag försökt liksom påverka det svenska medieklimatet som utrikesmakt, ja, men då hade jag försökt bygga relationer med olika typer av alternativmedia, antingen troligen dolt, alltså så att man inte vet vem avsändaren är, och därtill skickat extremt mycket anonyma tips till etablerade nyhetsredaktioner. Så att, och i och med att jag säger det, är så här, ja, det går inte att veta. Det är väl lite dåligt ur ett liksom akademiskt perspektiv. Men jag tror att man måste tänka på det sättet också kring informationspåverkan. Och där har vi liksom en samtida liksom debatt, mediasamhälle, som alltid är storm i vattenglas, och liksom Thomas Bodström har på sig en indianhövding luva, nu måste han avgå. Alltså den typen av drev, och allting kan bli drev. Jag tror att vi är ganska sårbara för den typen av liksom dold påverkan.
Nej, men absolut, de har ju definitivt andra metoder, som du själv var inne på innan också, med alltså påverkan direkt på personer, alltså individer.
Mm. Mm.
På olika sätt, eller det kan vara just dold finansiering och också halvdold finansiering.
Exakt.
På olika sätt.
Men om man rullar lite framåt nu då, för du sa det här med att vi går i en enad fas nu när samhället håller ihop. Jag kan nog känna när jag tittar på nyhetsmedia och sociala medier speciellt att den här enade fasen innehåller ett antal splittar ändå. Mm. Alltså det finns ett antal konflikter att bygga på. Förtroendet för myndigheterna är väl en central del. Att liksom oppositionen håller med att den här borgfreden är naturligtvis inte önskvärt för en antagonist.
Mm.
Att liksom den svenska frivilligheten ställer upp. Det blir som en folkrörelse som ställer upp som är enormt mycket människor som ändå går in och hjälper till.
Mm.
Alltså om du tänker dig framåt, den här polariseringen som du säger som kommer. Mm. Hur skulle, ur ett ryskt tänkande så att säga, hur skulle den se ut? Alltså vad kommer man att försöka göra för att förstärka den typen av splittring eller sönderfall liksom?
Nej, men jag tror att dels bara kunde säga, absolut, jag ska inte säga att liksom det nuvarande samtalet saknar konfliktlinjer, men jag tycker att någonstans så tycker jag att det är helt liksom godtagbara liksom saker att diskutera i viss mån, alltså bland nu pratar om det etablerade samtalet, att Folkhälsomyndigheterna rätt, Folkhälsomyndigheterna fel är ju en diskussion, men folk är ändå samlade att nu liksom tillsammans tar vi ansvar och stoppar det här viruset, så att det är väl det. Nej, men det som kan hända är ju att alltså, går det dåligt i Sverige och folk börjar dö, alltså, då kan det vara, du vet, myndigheten ljuger för dig. Alltså, dels finns det de vanliga konspirationsteorierna med vem som skapade viruset, men det kan vara, och här blir det ju alltid målgruppsanpassat jämt emot vilken målgrupp man pratar till, men liksom det kanske på vänstersidan kan det vara, nej men staten skiter i ditt liv, vill döda dig för att rädda liksom kapitalets aktieutdelning. Det kan ju tänka mig ett narrativ som får fäste på liksom ja. Jag har inte riktigt tänkt igenom det, så jag har inte så liksom genomtänkt. Men jag tror att liksom går vi in i en ekonomisk kris så finns det ju en liksom enorm mobiliseringsmöjlighet bland alltså man kan ju läsa i veckan artiklar med rubriken typ nu är jag är mellan 20 och 30, men nu är min framtid borta liksom. Alltså den liksom, och om man köper den ekonomiska materialistiska förklaringen till populism så ja, som en bekant brukar säga, att jag tror att Sverige kan vara redo för en Salvini-typ snart.
Men om man tittar på som jag tycker nu, samtalet som det sker nu mellan ledarsidor, mellan opinionsbildare, mellan, om man bortser från de här liksom slasksajterna liksom, om man tar den seriösa delen, då upplever jag att den är ungefär som den brukar vara. Den följer samma mönster, ungefär samma personer, ungefär samma konflikter. Och jag tycker inte den har farit iväg egentligen åt något håll. Snarare tvärtom, den har blivit lite mer försiktig. Människor tar ett ganska stort ansvar, liksom, som jag upplever att det gör. Men och sen slasksajterna är ju slasksajter, liksom. De kommer väl att köra som de gör. Men jag tänker på, kommer ett sånt där angreppssätt som du säger, kommer det att vara effektivt i det svenska samhället? Jag menar, ryssarna destabiliserar, gör vad de kan. Svenska extremistgrupper gör vad de kan. Kommer det att funka? Eller vad kan vi göra åt det? Liksom?
Men vi är beroende lite grann av vad som de facto händer, så att säga. Så blir det många döda som det sticker iväg, och vi pratar om liksom italienska siffror. Då är det en sak. Om det är hanterbart, om man får uttrycka sig på det sättet, i antal dödsfall, och det blir en djup lågkonjunktur, ja, då inser ju alla att vi själva är ett offer för liksom omständigheter som vi inte själva kan påpeka det är svårt, eller påverka. Då blir det ju svårt att lägga skulden på vad regeringen har gjort eller inte gjort, eller vad förra regeringen gjorde eller inte gjorde. Utan då förstår ju alla, då finns det mindre grogrund för de här sakerna. Så rör man sig bara i de två fälten, så talar väl ganska mycket för att man ska kunna reda ut det där också, tror jag. Men det allvarliga blir ju om vi ovanpå detta nu, vi är faktiskt fortfarande bara i början, om vi tänker oss en månad eller två framöver, får en säkerhetspolitisk kris i kölvattnet av den här coronapandemin. Då kan det ju se helt annorlunda ut, för då kan man bli tvungen att ta ställning till saker och ting. och det kan bli väldigt konkret. Vi pratar ju här om fartygen i Nordsjön och brittiska kanalöarna när man gör maktprojiceringar från stormakterna.
Jag bara får lägga till lite där. Alltså, kan det vara effektivt? Där någonstans så... Liksom... Problemen är ju ofta liksom reella existerande hemväxterna som man försöker liksom elda på. Och på den månen är det så här, ja, det är väl en empirisk fråga att... alltså, tittar man på amerikanska presidentvalet, när Hillary ledde som störst, det var när DNC-mailen producerades. Och liksom, ja, valet i USA avgjordes av liksom ungefär 70 000 röster i tre stater. Och det där, liksom, det där hade en distinkt påverkan. Den kom samtidigt som Trump hade sin största motgång med Access Hollywood-bandet när det släpptes. Men jag tror att det man ska tänka på, det liksom den utrikeska påverkan, är att ja, men det kan ha en, liksom, en liten påverkan i marginalen, men det kan vara, jag använder en metafor i min bok som jag är ganska missnöjd med, men nu är den där och den kommer vara den där för alltid. Men så här, alltså en liten bank kan ge konkurs till en stor bank och en stor bank kan ge konkurs till ett land. Och det är väl lite det, alltså, så man får tänka med det här. Alltså, man kan få påverkan till exempel ett parti, och en person i ett parti kan ändra hela partiet, och hela partiet kan ändra liksom hela riksdagens inställning och så vidare. Så att någonstans är det ju svårt, för att det pågår liksom i väldigt bred front, ofta ganska liksom ineffektivt eller ganska abstrakt, men i vissa tillfällen kan det bli extremt konkret. Och framförallt som Johan säger, ja, men ser man en större säkerhetspolitisk kris och blandar in militära medel och andra medel, så kan väldigt mycket hända.
Igår släppte Säkerhetspolisen sin årsrapport och pekade i vanlig ordning ut Ryssland som en av de stora antagonisterna och underrättelsehoten mot Sverige i än skarpare ordalag än vanligt. Det här har vi ju gått igenom nu ett par år. Säkerhetshotet mot Sverige, inte minst från Ryssland, lyfts väl ungefär efter rikskonferensen och när Säpo slipper sin årsrapport, och sen glömmer vi bort allting igen. Du har ju uppenbarligen sysslat med det här ett tag. Hur tycker du att liksom den allmänna medvetenheten har utvecklat sig under den här tiden? Börjar vi förstå att det är ett problem, eller är vi lika?
Absolut. Alltså jag tycker någonstans är väl så här, ja, medvetenheten har väl ökat, men inte liksom de kraftiga åtgärderna. Alltså vi pratar inte på samma sätt om... Nu har man ju börjat inse hur illa det står till med militära försvaret och att vi ska liksom gå upp till 1,5% av BNP snabbt. Jag upplever inte att det finns liksom samma krisinsikt i vad man ska kalla liksom underrättelse- och säkerhetstjänstvärlden. I viss mån så tänker många att okej, men nu har vi täckt allt när vi säger totalförsvar. Medans underrättelse- och säkerhetstjänstvärlden, alltså jag kommer ihåg, nu var det kanske 2015 då vi höjde terrorhotsnivån, vi stängde gränserna, vi hade bränningar av asylboenden och vi hade liksom ökande rysk och kinesisk underrättelsetjänst, och Säpo gick i stort sett på knäna. Plus att de också såklart organiserade brottsligheten. Visst, man har rekryterat och ökat, men är det på någonstans i närheten av liksom att hantera dem, och de tog upp det på presskonferensen, liksom de enorma tid och personal och alltså teknologi som ligger längst fram i världen som finns i Kina och Ryssland, de som jobbar med det här? Nej, absolut inte. Så att, ja, det finns väl en så här generell medvetenhet som är alltså väldigt mycket bättre än vad den var för 5-6 år sedan, men liksom förvaltat i politiska beslut och liksom, och budgetar, så säger jag nej, det ser jag inte.
Men det finns ju flera dimensioner av det här. Dels har vi det mer direkta underrättelsehotet som är liksom, och där är väl svaret kanske mer resurser och pengar till Must, Säpo och FRA. Sen har vi också det här mediala hotet, eller vad vi ska kalla det, desinformationskampanjer som ju kanske inte riktigt faller under dem, och MSB har ju inte riktigt resurser. Behöver vi återinrätta styrelsen som psykologiskt försvar, eller vad ska vi göra för att komma i fatt?
Nej, men jag tycker i viss mån så skulle jag hellre vilja svara på vad vi ska göra än liksom vilken myndighet som ska göra det. Och Det var det Björn von Sydow som sa det från på Folk och Försvar, tyckte jag sa det väldigt bra, liksom att har man ett komplext problem så är inte nödvändigtvis lösningen att tillsätta en ny myndighet. Framförallt inte om det är liksom tvärövergripande. Jag tror att det som jag tycker är mest det bästa sättet att tänka kring informationspåverkan, det är ungefär så här att informationen i ett samhälle som baseras på yttrandefrihet, den är fri, det är fine. Liksom normaldistributionen av liksom åsikter som finns i Sverige, det går från liksom konspirationsteoretiker till helt legitima åsikter. Och det är fine, så ska det vara. Det som informationspåverkan är ju metoder som amplifierar liksom illegitima budskap. Och det är det man ska alltså fokusera på och försöka titta på och slut egentligen. Det är inte så här att folk ska inte få säga att liksom, jag vet inte, Bilderberggruppen gjorde corona eller styr världen eller något sånt där. Utan liksom, amplifieras de rösterna liksom inorganiskt och ger större vikt än vad de är. Det någonstans är någonting man kan liksom studera och försöka motverka. Och det tror jag någonstans är väl liksom, som jag skulle vilja ha som medskick till en demokrati.
Men om vi ska säga runda av det här lite grann för dagen. Om du blickar framåt. Boken handlar ju om ryskt militärt tänkande i ganska hög utsträckning i en slags gråzonsproblematik som vi ändå har levt med under en ganska lång tid och som väl om allt att döma kommer att liksom fortsätta här framöver. Hur kommer det här tänkandet att utvecklas? Du hade som en av teserna i detta är ju, vi har inte diskuterat det så mycket, men att den här Gerasimov-doktrinen egentligen, det är mer en slags organisk utveckling av ett tänkande, en reaktion på västerländskt, vad de uppfattar som ett övertag då. Om vi tittar framåt, hur utvecklar man i Moskva det här tänkandet och vad ska vi titta efter liksom hos det?
Nej, men jag tror att alltså, mycket av det jag beskriver är inte liksom någon revolution av militära teknologier, utan mycket av det är en evolution som följer hur samhället har anpassats. Alltså, efter Georgienkriget så insåg Ryssland att oj, hela den globala mediediskussionen är kritiska mot oss. Vi måste göra något. Och det var därefter man ökade finansieringen till RT och öppnade RT på arabiska, RT på spanska, RT på franska, RT UK och RT US. Och så här, ja men vi måste nå ut med det i internationell media. Efter arabiska våren så såg man, som till stor del var koordinerad på sociala medier, så säger man, oj, det finns en enorm kraft i sociala medier. Nu bygger vi upp en trollfabrik som vi får ut vårat budskap på sociala medier. Och jag tror att man har insett att liksom mycket av det, så som vi formar vårt intryck av världen, vad som är rätt och fel, vad vi ser, bestäms av ett fåtal algoritmer i ett fåtal stora sociala medieföretag, alltså Facebook, Twitter, YouTube, Google. Så att det man har funderat på är, ja men hur anpassar vi oss? Alltså ganska, det är egentligen en väldigt liksom osentimental konsekvensanalys. Ja, var formas folk uppfattningar? Ja, det är här och här och här. Okej, vi måste göra någonting här. Man ser mycket påverkan på Instagram till exempel, dels valet 2016, dels att man bygger upp en infrastruktur nu för att påverka valet 2020. Så att jag tror att det är, och det är väl det här som är det svåraste någonstans, att ta folk som har, alltså ta framförallt militärer som liksom kanske har skjutit artilleripjäser i 40 år, och sen ska man börja förstå hur liksom revolutionen i informations- och kommunikationsteknologier förändrar samhället och makt, distribution, och göra en påverkan på det. Men det är lite av liksom, det är den debatten jag har försökt fånga i Ryssland. Så jag tror att i viss mån så liksom förändras de militära affärerna nu, och där är väl egentligen framförallt ökad grad av autonomi, hypersoniska kryssningsrobotar som kanske är det mest intressanta. Men det är ganska mycket evolution, medan mycket av det som har fått mest uppmärksamhet snarare är samhället förändras och ryska strateger uppdaterar sin approach efter det. Så håll ett öga på det.
Men hur undviker Sverige då att göra den här... De brukar ju alltid säga att militärer utkämpar alltid förra kriget liksom. Mm. Och planera för förra kriget hela tiden. Mm. Alltså hur undviker vi det då?
Ja, alltså, och det är väl lite problemet att det här kan inte bara vara militären, utan militärens unika mandat är liksom leverera organiserat fysiskt våld. Jag har länge till exempel argumenterat för ett säkerhetsråd, att man behöver, alltså en säkerhetsråd med analyskapacitet, att man behöver sitta med alltså de olika statsråden, att liksom justitieministern, försvarsministern, utrikesministern behöver sitta och titta på, oj, här har vi en liksom påverkanskampanj mot oss som sträcker sig i informationssfären till den militära sfären, till underrättelsesfären, som riktar sig mot det här, och någonstans med syftet att vi måste möta rysk strategi, inte bara liksom en operationslinje för operationslinje. För då blir vi alltid reaktiva och sist.
Det tror jag är helt rätt. Och sen finns det ju också ekonomisk krigföring på toppen här. Men hur tänker du kring det här med forskning som ryssarna håller på då? Om vi tittar på biovapen och nanoteknologi och såna här saker, om vi tittar lite längre bort. Vad tänker de där?
Det är väldigt lustigt att du frågar det, för 2012 då när jag ansökte till doktorandprogrammet så ville jag faktiskt först skriva om just hur syntetisk biologi och nanoteknologi påverkar rysk statecraft eller krigföring. Mm. Det visade sig vara lite svårforskat, så jag släppte det och gick lite mer närmare tiden och tittade på relationen icke-militära och militära medel. Så det har alltid varit intressant där. Jag skulle säga att...
Men vi vet att de studerar det.
Ja, dels så var det ju en väldigt stor push då under Medvedev när han bland annat åkte till Silicon Valley och skulle starta ryska Silicon Valley i Skolkovo, där man framförallt finansierade bio-nanoforskning. Den initiala utkomsten av det var väl att det gick ganska dåligt, men jag tror att jag ser det bara som en tidsfråga innan man gör det bra, och det är extremt potenta vapen och man kan göra liksom väldigt intressanta saker med det. Alltså en sån sak som jag bara funderar på tidigare är ju såklart bioterrorism. Alltså, idag med syntetisk biologi så kan du i ett litet skåp få köpa civil teknologi där du egentligen kan skapa ditt eget virus. Och idag är väl kanske rätt tider att börja prata om alltså ta hotet på allvar från bioterrorism. Att liksom skapa ett coronavirus skulle i princip kunna göras av liksom en enskild individ som går och köper sin utrustning och modifierar med dess DNA. Och det säger ju bara vad en stat som ägnar mycket militär forskning åt att liksom göra det här systematiskt. Samtidigt har Ryssland en del av Sovjetunionens tid alltså fokuserat mycket på att forska på spännande gifter och andra typer av märkliga saker. Så det följer en lång tradition där. Jag har liksom inget mer att säga än att det kommer vara väldigt potent och väldigt läskigt. Och det är svårt att veta hur man ska liksom göra någonting åt det.
Och dessutom enligt då uppgifter från Storbritannien satt in C-stridsmedel i fredstid på europeisk mark också.
Precis.
I Salisbury.
Precis.
Om jag får ta ett medskick så är det ju det här med att sätta sig till motverkan. Alltså en handling. Mm. Du var inne på det, och Claes Friberg sa ju det igår att medvetenheten hade ökat, det hade de sett. Men däremot så hände det inte så mycket, och gapet då mellan säkerhetsskyddet och hotet ökar hela tiden. Mm. Och kopplat till det vi pratade om förut, du pratade om demokratiska nationella kongressen och den så att säga... toppen som skedde där för demokraterna, och sen gick det ut för och Trump blev president, vilket vi uppfattar då låg i ett ryskt intresse, så hade vi ju en annan linje vid vårt val. Därför där annonserade vi att om vi upptäcker någonting sånt här så kommer vi att blottlägga detta. Och vad jag har förstått så var vi ju inte särskilt utsatta under valet 2018 för den här typen av påverkansförsök. Vilket jag tror är ett kvitto på att man måste kunna liksom göra något tillbaka.
Mm, mm.
Man måste blottlägga, och de vet ju om att vi har den förmågan också dessutom. Mm. Så.
Helt enig.
Amanda, ser det ut som att du vill säga något?
Nej, det är väl bara tyvärr som alltid när man diskuterar Ryssland och framtiden, så är det ju inga, liksom, det är inga positiva noter att avsluta på, tyvärr. Och just nu kanske än mindre än vanligt. Och så den här eviga hopplösheten, det Johan säger, medvetenheten ökar, men det händer inte så mycket. Och just nu är vi ju distruerade på annat håll. Vi får väl se om den här krisen, när vi väl har tagit oss igenom den, kickstartar vår liksom beredskapsdiskussion på riktigt, men det finns väl en risk att det kommer finnas andra hål att stoppa i då. Så att på så sätt så känns det ju ganska, ganska hopplöst i en mening.
Jag tycker att vi tar en
avslutning.
Jag tycker att vi tar ett program och diskuterar om vad kommer coronakrisen innebära för svensk syn på katastrof och kris, beredskap och krig.
Jag tror bara det sista är väl att tyvärr så tror jag inte samhället funkar så att man bara så här, vi har för dålig beredskap inom sjukvård, vi bygger upp sjukvården. Jag tror att man måste uppleva först en kris med sjukvården, sen så tror jag med liksom elförsörjningen när vi har stormar som slår ut elförsörjningen, sen med informations- och kommunikationsteknologin, den blir utslagen. Att jag tror att tyvärr, och jag tror inte att det är hållbart att det är så, men jag tror att tyvärr så måste liksom alla olika delarna av liksom kritisk samhällsinfrastruktur måste möta ett hot och slut lite för att byggas upp. Så jag tror att om 5 år så tror jag att vi kommer att ha ganska bra intensivvård i Sverige, och sen då kanske det är elförsörjningen som är eftersatt istället liksom. Men jag hoppas att åtminstone sjukvården ser bra ut om 5 år.
Men då tackar vi för det. Och vi har alltså diskuterat i det här avsnittet av Höjd beredskap The Russian Understanding of War, Blurring the Lines Between War and Peace av Oskar Jonsson, och den är utgiven på Georgetown University Press. Tack för idag.
Tack.
Tack. Tack.
Vår beredskap är god.